Ni lyssnar på Malströmmen med Noah Bachner och även med mig, Leonard Cohen på Wish.
Den här tror jag inte alla tar. Vem, alltså, varför blev Petter Landén Leonard Cohen på Wish?
Det är ju en form av infektion, the bubonic plague på förskolenivå som har nått mina stämband. Så att det låter lite annorlunda.
Okej. Okay.
Och jag tänker väldigt mycket på Leonard Cohens raspiga röst.
Yes.
Att den, det är liksom, det är det man siktar mot.
You want it darker.
Ja, men det blir mest bara Leonard Cohen på Wish. Ja. Eller Finlandsfärjan. Ja, ta vilken jävla referens du vill.
Ja, vad fan.
Jättetråkigt att jag kommer med en singer och så ska du hålla på och dumma dig. Så
helvete.
Inkludera genom att exkludera.
Ja.
Det vet du.
Ja.
Vet du vad varje god podcast innehåller, Noah? En avbön och ursäkt till tidigare saker man har sagt.
Ja.
Okay. Så jag får väl börja med att be om ursäkt till Sam Allardyce i lusekofta, nämligen Henning Berg. Jag ifrågasatte vad fan AIK höll på med och nu såg de faktiskt ut att kunna spela fotboll. Så jag får väl be om ursäkt och eventuellt återkomma till ny kritik framöver om det vänder på nytt.
Tar du avstånd från dig själv?
Jag tar avstånd från allt jag tidigare sagt och hävdar bestämt motsatsen.
Mer än så behöver vi väl inte hålla på innan vi kickar igång veckans Malströmmen.
Nej, det gör vi inte. Noah Bachner,
ja.
Du kan vara kvinnohater utan att veta om det.
Oh, fan.
Men mer om det sen. Ja, lite kul ändå. För sen kom in med en annan energi.
Du ska sitta på helspänn hela,
ja, nej, men,
hela programmet.
Exakt, exakt. Du ska veta att du lever, fast vi spelar in.
Mm.
Igår kom det Athletic med nyheten om att Manchester United just nu ligger i förhandlingar med den nya stora fotbollsaktören Disney Plus.
Just det.
Om en dokumentär på en... The Athletic skriver att det är en multi-million dollar deal.
Yes.
Mm. Det finns gott om intressanta storylines, tycker jag, på Manchester United.
Manchester United.
Ja, alltså om man tittar på det nu, vi har ju en slags ombyggnation som ständigt pågår. Marcus Rashford som ska blanda sitt ganska breda engagemang utanför fotbollen med prestationer på densamma och egentligen vara någon slags fanbärare för ett nytt Manchester United som återknyter det gamla, det lokala med det nya globala.
Otroligt komplex... liksom mångfacetterad historia om Rashford nu.
Ja, verkligen.
Med
verkligen.
Och allt han är, gör och är hela tiden.
Ja, och alla som har åsikter om allt han är och gör. Vi har ju Kobbie Mainoo som någon slags symbol för Manchester Uniteds akademi och en slags symbol för någonting nytt och vidare på det här med ombyggnationen man skulle kunna ta vara på. Du kan ju även hitta konfliktytor i den otroligt divisive figuren Erik ten Hag är. Och varför inte kontroversiella värvningar som han har stått bakom som Anthony och hela
den historien. Jag såg den här Anthony, förresten måste vi nämna när du tar upp honom, det här han gjorde i helgen
mot Coventry.
Att det var liksom spiken i kistan på något sätt för hur man aldrig kommer kunna tycka om honom.
Nej, det aldrig förr har man väl sett en människa med så lite fingret i luften på så här, vad blåser vindarna om hur folk känner kring mig.
Nej, precis.
Och nu ska jag liksom kupa händerna mot rörmockar mot svarigheten till det jag sysslar med. Väldigt, väldigt elakt om Coventry. Det är ju professionella fotbollsspelare i en ganska bra liga. Men
det var vidrigt gjort.
Ja, ett riktigt litet äckel är jag faktiskt.
Men det jag skulle säga var att jag tänkte på det där när jag såg rubriken då. Att de hade tecknat avtalet med Disney. Jag vet inte, Disney, de har ju då precis signat rättigheterna till Europa League och Europa Conference League i Sverige. Och det är ju där man kan se Welcome to Wrexham som vi pratade om för några avsnitt sen. Så att de är verkligen på väg in som stor streamingaktör i fotboll på något
sätt.
Exakt,
och jag har ju märkt att det finns intresse att hämta.
Och det finns historier att berätta.
Exakt.
Och det jag tänkte då var att då var det ju, bland annat verkade det finnas då preliminära diskussioner om att göra någonting med Sir Alex och prata om Class of 92 och göra någonting om dem. Men den enda dokumentären om Manchester United jag är intresserad av att titta på och jag kan lägga många timmar på den, det är ju den som handlar om vad i helvete som hände efter Sir Alex.
Ja.
Alltså, vad är person på? Alltså, berättat genom Ed Woodward eller någonting. Historien om Ed Woodwards Manchester United från 2014, 13-14 fram till idag. Den mest underpresterade och sämst skötta superklubben i världen. Alla enorma misstag som har begåtts, alla pengar som har bränts på skräp och hur liksom de har delat sin supporterbas så till den grad att de till slut invaderade Old Trafford innan en match mot Manchester, mot Liverpool. Mm. Den historien, om inkompetensen, är ju den man är intresserad av.
Ja, jättebra att du säger detta. För ja. det kommer återkomma här i mitt case.
Okay.
Vi får sluta så här meta-recensera. Det är mitt fel den här gången.
Ja.
Det ska ju vara, precis som du säger, det ska handla om Class of 92, succén under Sir Alex Ferguson, hans 26 år. Good vibes only,
just det.
Noah.
Ja.
Och det för mig osökt in på det jag ägnat den gångna veckan åt, nämligen att plöja de 6 avsnitten av Together Treble Winners på Netflix. Det är alltså Manchester Citys egenproducerade dokumentär som hamnat på streamingplattformen Netflix.
Together, vilka är det som är med i tillsammans då? Som gör det tillsammans? Är det hela staden Manchester?
Det är ju Manchester City och City Football Group.
Ah.
Det dyker ju upp lite så här figurer från Girona och sånt här under.
Är de med på resan?
De är ju en del, va? Ah. Det är ju familjen. Pratas väldigt mycket om familj.
Men familjen är då, familjen är liksom en beskrivning av ett professionellt sammanhang. Det, man betänker, det är inte together så som, alltså som i Welcome to Wrexham, att de försöker involvera målare som hatar sitt yrke och liv.
Nej, det är inte riktigt det här. Det ska ju sägas att Together, detta är ju den tredje upplagan som Citys eget team producerar.
Just det.
De tidigare två versionerna som egentligen var slutet på covid-säsongen, säsongen efter det också.
Det var Amazon som gjorde det?
Nej, Amazon har gjort en All or Nothing.
Just det, så var det.
Som också de har gjort med andra lag, till exempel Tottenham och Arsenal.
Just det.
Också väldigt kontrollerad av klubbarna.
Mm.
Som du hör, så, och det kommer vi komma in på ännu mer sen, det här är ju en fluga, eller en popgrej,
ja.
Bland fotbollsklubbar.
Ja, visst.
Absolut.
Ja, det har gjorts genom Newcastle också.
Ja. Dortmund har någon, vet jag. Jag tror Atletico Madrid kan ha någonting på Amazon också, tror jag.
Okay.
Flimmat förbi.
Mm.
Men det här är ju skapat helt av Citys egna medieteam och sen förlagt till Netflix. Och de här 6 avsnitten, jag har haft lite svårt att summera exakt vad det är. Och det kanske är lättast att summera vad det inte är.
Mm.
För precis som när du pratade om vad är intressant att berätta om Manchester United, var ju kanske journalistiskt berättigat och mest intressant att shed a light on.
Ja.
Så är det ju så här, det finns 2 väldigt tydliga, tycker jag, historier i Citys trippelsäsong som är mer oberättade.
Mm.
Dels då givetvis hur Joao Cancelo, för som på hösten hölls som världens bästa ytterback,
ja,
under stunder åtminstone, plötsligt skeppas ut ur klubben.
Ja.
Från ingenstans benämner Pep Guardiola honom som Mr. Cancelo på en presskonferens, och då vet man ju att då är det så jävla kört.
Ja.
Och bara så där så har han liksom lånats ut.
Ja, för Pep är ju väldigt beskyddande av sina spelare.
Extremt,
annars, och plötsligt så är han mycket mer formell med någon, så vet man ju att
det är ju kniven i ryggen.
Han är bekant till mig. Mm.
om jag någon gång börjar prata om dig som Herr Bachner,
ja,
då vet du att jag klipper handen.
Farbror Petter.
Men detta nämns ju inte. Cancelo försvinna.
Han bara simmar ur bild.
Ja, egentligen. Och det har ju, detta har ju liksom efterföljts av att Cancelo vid flera tillfällen sagt att det har varit lögner som sagts om mig. Jag har aldrig varit bråkig mot någon annan lagkamrat. Jag har inte varit liksom det här toxiska elementet i omklädningsrummet. Men vi får ju liksom aldrig se det.
Nej.
Fast det är nu det utspelar sig.
Ja, okay.
De här 115 brotten, eller misstänkta då, brotten.
Anklagelserna kan man kalla dem för.
Mot de ekonomiska spelreglerna. De nämns egentligen extremt snabbt i förbifarten. Mm. Vi har ett pressmeddelande och en presskonferens från Pep Guardiola där han säger att jag älskar den här klubben och jag tänker vara kvar.
Mm.
Vad som egentligen pågår bakom kulisserna i arbetet kring det får vi inte veta.
Och det konstiga är att jag kan nästan tycka att, precis som du beskriver med de här 115 anklagelserna, det är bättre, alltså, istället för att låtsas ha någon sån här alibi-grej där man ska behålla någon sorts journalistisk integritet, skit i det helt. Alltså, gör bara skönmålande content av det istället. Ens upp det. Det är nästan mer provocerande av att de ska liksom snudda vid det och hasta vidare, som om de hade tagit det på ett legitimt sätt.
Ja, nej, jag håller med. Men det är som du säger, good vibes only.
Mm.
Och det är väl egentligen den känslan man lämnar med. Jag trodde att det skulle finnas, när jag började titta, att jag kommer hitta en del guld här. Jag kommer hitta en del som är ganska liksom kul och står ut och allting. Det är inte så himla mycket. Det är ganska platt. Och det kanske säger det mesta egentligen, att jag har plöjt 6 timmar dokumentär.
Men du hittar inte ett roligt klipp?
Nej. Det här är det närmaste jag kommer.
Like, I love just, you know, just having it there like all the time and just, you know, like someone to like come home to and that, even after a game. Even if you've like played bad or played good or whatever, she's there in it and she's just... Yeah, she don't care.
He said that. He was like, she doesn't know her dad's Jack Grealish.
Yeah, no, she don't like have a clue like who I am. She just loves me.
Ja, då hör vi Jack Grealish prata om vem då, tror du, Noah?
Sitt barn?
Sin hund, Sky.
Jaha.
Och det är väldigt roligt att han går då jämte sin flickvän och pratar om så här, just someone come home to. She doesn't care.
Yeah, she doesn't know who I am.
Och då
är du säker på att det var hans dotter typ.
Nej, och då stämmer ju flickvännen in att så här, she doesn't know Jack Grealish is a dad. Och det är väldigt roligt att han pratar om sin hund på det här sättet med sin flickvän. Ja. Vi kommer ännu mer om det här. Vi kan lyssna på det också.
There's a swap walk people
that pulls on the lead like a swap. I love my dog, man. I love him more than anything actually in the world. It's nice, isn't it? You know, like when you come back after a game, win, lose. Whatever, the dogs are just there, so happy to see you.
Hur många förluster är det han måste bearbeta egentligen? Det är inte så ofta han vänder hem efter en torsk.
Nej, men han kan ju ändå ha spelat dåligt i en
seger.
Ja,
så kan det vara.
Så kan det vara, men hunden bryr sig inte.
Nej.
Och det är väl... Nej. Det är väl det här jag faktiskt satt och garvade rakt ut. För att Grealish flickvän är med konstant i det här klippet.
Okay.
Och jag älskar min hund mer än någonting annat i världen.
Ja.
Är det jag Grealish berättar. Jämte henne. Hon rör inte en min.
Nej.
Hon rör inte en min. Och faktum är att hundar är som ett återkommande tema i det här. I den här good vibes only. Vi kan lyssna på det här lilla klippet också. Som, det är bara underligt.
This is John. He was named after John Stones, my big friend John Stones. I think it suits him, he's a beautiful boy, intelligent.
Ja, Bernardo Silva pratar om sin franska bulldog John, döpt efter John Stones.
Och någon garvar i bakgrunden.
Ja, det är hans flickvän. Det är väldigt mycket citymän, deras hundar och deras flickvänner som spelar någon slags konstig biroll till dem och deras hundar. Och det är klart att det kan ju ifrågasättas hur intressant det faktiskt är. Med de här 115 anklagarna så här, vila som en våt filt över hela Manchester City. Det är lite mysigare med hundarna. Det som jag ska komma, som faktiskt lämnar mig i det här också, som är ändå, jag ska vara liksom helt ärlig, jag går in med en ganska kritiskt öga i allt det här.
Annars hade
det
du,
är extremt svårt att värja sig för Jack Grealish.
Okay.
Att bygga, alltså karaktären Jack Grealish. Inte bara...
Han är härlig alltså.
Han verkar helt genuint vara den best kind of bloke.
Okay, ja.
Någon slags oförstört i honom.
Ja, det är väl den uppfattningen har man väl lyckats få. Ja, han har ju liksom varit mycket mindre filtrerad och tillrättalagd än många andra spelare i sin generation från start.
Ja.
Och otroligt trygg i sig själv, känns det som.
Ja, och City bygger ju väldigt mycket av dokumentären kring sina mest kommersiella, alltså de mest kommersiella spelarna. Erling Haaland spelar givetvis en extremt stor roll.
Mest, de som har, ja precis, det kan jag tänka mig.
Jack Grealish spelar en jättestor roll. Pep Guardiola, givetvis.
Men jag tänker utifrån det här med Grealish att han säljer ju autentiskt mänskligt beteende.
Ja.
Alltså, som ju kanske inte alla de andra alltid gör.
Nej, och vi ska bara ta ett klipp som faktiskt visar det, som ett sista klipp från dokumentären. Kommer du ihåg historien med en kille som heter Finley?
Ja,
som
just det.
Led av en funktionsnedsättning, och det är ju allmänt känt vid det här laget. Jack Grealish syster har ju
cerebral pares.
Ja, exakt. Ja. Och detta har ju han har ju engagerat sig i det här. Och här träffar han Finleys familj på The Etihad. Och är det här skådespel? Chapeau.
I love Christmas, you know what I mean? Since I've grown up, my dad's a bit of a Scrooge. But he likes it, but he's just like... But my mom loves Christmas, and she always made it like so special.
That's
it. I loved it, and I love like all the films, the songs and everything. So, obviously... Oh, it's my favorite film ever. I was driving through Central Park. And
ja, detta är alltså han sitter och pratar med Finleys familj och bara berättar om hur mycket han gillar julen. Uh-huh. Och att Finley säger bara så här, ensam hemma till exempel, som en av filmerna, I love it. Alltså det är så här, som du säger, han säljer äkta mänskligt beteende.
Ja, ja. Förhoppningen är väl kanske att han inte säljer det, utan att han bara
är
det.
Att han bara är det, ja men exakt. Att det är liksom ett oplanerad försäljning av genuin mänsklighet. Ja. Och det är kanske det som lämnar mig efter de här 6 timmarna, för att I övrigt är det ju en feel-good-serie med ganska taffliga skådespelarinsatser. Henry Winter från The Times dyker upp väldigt mycket för att förklara...
Nyligen lämnat The Times, såg jag.
Så kan det vara.
Han, ja. Eller han beskrev häromdagen att han lämnar sin position på The Times som innehavare av årets sportjournalist-titeln. Alltså han faller med flaggan i topp, var hans budskap då på något.
Ja, och han har då också... Han kanske har fått smak för Netflix-miljonerna nu när han sitter och... Han förklarar fotboll. Okay. Egentligen genom den här dokumentären.
Okej, okay. Det är ja. Hans roll.
Ja, men nu möter Manchester City Arsenal. Ja. Det här betyder det,
okay.
Ungefär. Mm. Så han är någon slags extern...
Narrator.
Ja, talking head narrator som förklarar varför det här är viktigt eller varför det är speciellt. Att det ser ut på det här sättet har ju givetvis efterföljts av kritik. The Athletic skriver... another irony is that the documentary, a promotional tool to show how great and successful City are, probably does not delve into these areas, alltså det vill säga anklagelserna och så vidare, as much as it should, because it's too concerned with showing the world how perfect everything is. Joe.co.uk skriver vidare, while there are shown never before seen clips, there are two glaring omissions from the docuseries. Cancelo, anklagelserna. Oh. Paddy Power, jag vet.
Ja, ja.
Men de försökte sig på en The Onion-liknande artikel.
Ja, okay. Ja, kul.
Där de benämner Tiki Begistrian, som är typ sportchef i klubben. Som
en av arkitekterna bakom all framgång, va?
Ja, exakt.
Hämtades från Barcelona.
Ja, och har, får man ju säga, nu har han ju en outsinlig kassa att hämta från.
Mm.
Men han har varit väldigt lyckosam med de värvningar de precis. Gjort. Det har varit en väldigt bra sportcheferi. Men det är så här, Tiki Movie Maker Stan... liksom producer av documentaries like Lance Armstrong, UFO sightings och så vidare och så vidare. Och så blir man så här, ja nej, kritiken är ju väntad, men alla vill ju ha en bit av den här kakan. Alla i City är ju inte ensamma i att vilja just framföra det här, precis som vi hörde med United.
Nej.
Det finns ju en anledning till att de vill prata om Sir Alex-tiden och inte nutiden det senaste decenniet egentligen. Länge pågick det förhandlingar mellan produktionsbolaget Box to Box Film, brittiskt produktionsbolag, och hela Premier League att göra en dokumentär om ligan. Detta skrotades, så de kunde inte komma överens för ungefär ett år sedan. Och därefter så har Netflix förhandlat med La Liga, och innan 2025 kommer vi få en sån dokumentär som
om heter, hela ligan.
Om hela La Liga 24. Är arbetsnamnet där dokumentärskaparna ska ha fått en fri tillgång till ligans alla stjärnor och spelare, ledare, klubbar, todos. I hopp om att återuppväcka La Liga i någon slags allmänt medvetande.
La Liga kämpar ju hårdare än alla andra ligor med att Premier League-fiera sig, kan man säga. Alltså, de är ju otroligt sugna på alla typer av kommersiella samarbeten som skulle kunna öka den totala intäktskakan och intresset för ligan i andra delar av världen. Känns det ju som. Det är de som har drivit fram, det är de som har efterfrågat att få spela matcher i andra länder och så mer än alla andra.
Ja, de har ju inte varit blyga för Saudi-samarbeten.
Nej,
och så vidare.
Nej.
Det var väl, de hade någon sån här riktigt underlig, det var ett par klubbar i landet som tog in, var det saudiska
spelare? Ja, det var det. Det var ju ett par klubbar.
Villarreal hade någon.
Precis, som skrev samarbeten att de skulle, att spelare från Saudi-Arabien skulle komma dit och få träna i deras miljö. Någon av spelarna gjorde ett inhopp innan de skickades tillbaka. Tror,
ja, det var ju glaring success, givetvis.
Saudi-kvotering. Ja. Nytt fenomen i fotbollen.
Men vad gör man inte för att bygga fanbase i Bangladesh, som vi varit inne på tidigare? Samtidigt som jag hade sett allt det här så dyker det upp från The Football Business Podcast.
Bara roligt tankeexperiment. Tänk dig reaktionerna på Norra Stå när AIK tvingas byta in Salem Al-Dawsaris kusin i 8 minuter.
Ja. Vissla, Pittas, ja, nu ska ut.
Tyvärr, det är 0-0 mot Kalmar hemma, men nu ska han få speltid. Ja.
Ja.
Vad sa du?
Strawberry Arena hade gått samma öde till möte som gamla Råsunda gjorde.
Fiskarna hade åkt fram.
Ja. Men samtidigt som jag precis sett allt detta så dyker det upp att jag får veta att Gavin Johnson, media director at City Football Group, och Graham Belshaw, head of live content för Manchester City, har gjort en intervju med podcasten The Football Business Podcast där de pratar om arbetet med dokumentären.
Yeah.
Och vi kan bara lyssna. Det första de egentligen pratar om är någonting som får, du vet, när jag berättade i förra veckan om hur jag mådde över att det finns liksom på arenor att de bygger fram så här social areas. Ja, liksom, att det är en konstruktion att jag ska ha trevligt med mina vänner.
Ja, precis. For social congregation var det väl.
Exakt. Ja. Exakt samma sak känner jag lite här när de pratar om det första generella frågan. Så här, vad är det ni sysslar med? Så pratar de om det här.
Our mindset is, what will the fans enjoy? What will the city fans love? And if you focus on that and you focus on creativity, everything else kind of takes care of itself. Because if you start with, you know, a different mindset, then actually you're going to struggle because you're not going to appeal to the fans, which actually, you know, that's what brands want. They want to be able to do big numbers, be able to resonate, send their brand messages, tell their brand messages in the right manner.
Ja, det börjar prata om att resonera med fans och sen så landar det i that's what brands want. Mm. Och det är lite en magsugare för mig, återigen, det är som social congregation sites, att är det liksom bara det här det handlar om? Mm. Inte att ge faktiskt någon slags insyn i en värld vi annars får ta del av så himla lite. Mm. Och det är det ju inte.
Nej, har du hört
då? Nej, och det går ännu mer. De pratar väldigt gärna då, Gavin Johnson och Graham Belcher. Vi kommer nog bara höra Gavin Johnson i illarna. Han var väldigt mycket mer vokal.
Mm.
Om själva arbetet, att de pratar hela tiden om att hur viktigt det är att nå fansen. Mm. Att det är det som spelar någon roll. Men lite här och där så sipprar det ändå ut. Vi kan lyssna på det här.
The success we have had has come from, what will City fans think? What will our passionate fans think? We get that right, everything else takes care of itself. And, you know, football is very, very tribal, as Paul, you would know. But what we see, if you produce great content, you pull back that curtain on a club, you pull back the curtain on the personalities, the sacrifices they make, the humour that they have between them, what really goes on in the dressing room, which is what we are very privileged to witness, it resonates actually beyond City fans, ironically, even though City fans is the main thing that we care about.
Ja, men här lät han ändå slipp, va?
Ja,
it transcends beyond.
Ja, precis, att det var bortom City fans som skulle, för det kan ju knappast vara då fans till andra klubbar som tycker att det är så himla härligt med jargongen mellan Bernardo Silva och Kevin De Bruyne.
Nej, men det kanske är en untapped potential, ja, de har sett.
Ja.
Det vill de ogärna säga explicit, men det sipprar ju fram och de får faktiskt frågan så här: ni har släppt de här tidigare på YouTube. Varför Netflix?
What we're getting with Netflix, obviously we're getting those multiple homes, and it also the product will sit there. If you go into open up your app now, it's, you know, the 250, 260 million homes across the globe can see the trailer for Netflix, which is obviously pushed into people's apps on their iPads, on their phones, on their smart TVs. So it gives us big scale across the globe.
Ja, det ger oss big scale across the globe. Ja. Det är ju ingen hemlighet. Nej. Nu ska vi pusha Manchester City till alla. Hej, vi är Marlboro. Ska du inte bara ta den här cigaretten och testa en gång på grusplanen bakom gympasalen? Se om du gillar det eller inte. Det är ena sidan av medaljen. Det är som man lätt hamnar i. Och sen så finns en annan sida också. Och den kan hittas i grunden till varför alla vill göra de här dokumentärerna. De här liksom good vibes only, nu presenterar vi personligheterna, vi får inblick, vi får vara en fluga på väggen. Hur hårt redigerat det än är, så är det ju trots allt en känsla man kan få när Erling Haaland sitter och diskuterar med Ruben Dias om vilken boll han ska spela mot Arsenal för att han ska få ett mot ett läge mot Rob Holding. Det hade jag också velat ha. Och det är Drive to Survive.
Okay.
Hur väl bekant är du med Netflix?
Nej, jag har sett väldigt lite av den, men att jag vet alla som har sett den tycker att den är jättebra, eller att jag älskat den.
Kort summerat så är det Netflix från, jag tror det är 2018-19 som första säsongen, sen så är det liksom deras fluga på väggen sportdokumentär från F1-cirkusen.
Ja, det var väl förlagen till varför väldigt många andra stora sportorganisationer ville göra motsvarande.
Exakt, alltså, allting pratas om att göra sin Drive to Survive.
Ja,
vi har sett det i Breakpoint, tennis, någonting, golf. Full Swing tror jag den heter, golfen.
Och det görs genom NFL nu också, tror jag.
Ja, exakt.
Och eller rugbyligan är det, i England.
Det förvånar mig inte. Det har pratats om att friidrotten vill göra sin egen Drive to Survive.
Ja.
Och personerna bakom tidigare nämnda La Liga 24 kallade också för liksom vår fotbolls Drive to Survive.
Ja, och det är ju då storytelling i det här formatet som man säljer.
Ja, ja, exakt.
Skapar intresse för
tävlingen. Exakt, vi öppnar upp och man får se personerna bakom liksom bara livesändningen av sporterna.
Och det kan sägas också att det har varit väldigt framgångsrikt, va?
Liberty Media 2017 så köper de rättigheter, alltså kommersiella rättigheter till Formel 1 från den brittiska affärsmagnaten Bernie Eccleston.
Just det. Mm.
Han är ganska välkänd
inom F1.
Ja, exakt. Mm. Ja.
Han är väl Mr. F1.
Ja, mm. Och var det i många år. Mm. Blev ju pappa när han var 90.
Den är sjuk.
Ja, mm. Ja. Han lever fortfarande. Jag tror han är 94 eller någonting. Skitsamma. I slutet på hans tid så var Formel 1 en döende sport. Mm. Tittarsiffrorna rasade. Framförallt i USA så var de försvinnande små Formel 1 jämfört med många andra motorsporter i landet som NASCAR och IndyCar och så vidare. Man såg att man hade en föråldrad demografi som följde, och egentligen bara män i medelålder och uppåt var genuint intresserade av Formel 1. Bernie Eccleston hade möjligheter att göra något liknande. Det hade pitchats de här dokumentärerna. Bernie Eccleston sparkade bakut och sa att det finns ingen poäng i att få in en yngre demografi eller att försöka sälja det här på de nya sociala plattformarna som finns. Det finns ingen poäng. Liberty Media trodde annorlunda, och ganska kort efter att de har tagit över de kommersiella rättigheterna så började de förhandla med Netflix. Och idag är Formel 1 den snabbast växande sporten i världen. Under 2022 kalenderår hade sporten genererat total revenues of $2.5 billion jämfört med 1,83 2018. Mer än 70 miljoner människor kollade på varje lopp globalt. Och 2021 så gjorde de här Nielsen Company.
Ja, undersökningsföretag.
Ja, som tittar på
marknadsundersökningar.
Exakt, för tv-tittning. Mm. Att den globala fanbasen hade fördubblats sedan 2017. Snittåldern på Formel 1-tittare hade gått ner 4 år, och antal kvinnliga tittare hade mer än fördubblats till följd av Drive to Survive. Mm. En undersökning 2022 i USA, vuxna, jag vet inte varför de trycker på det, men de gör det i den här undersökningen, det är vuxna F1-fans. 53% av 1900 personer som svarat på den här undersökningen säger att det är på grund av Drive to Survive. Mm. Jag följer Formel 1. Mm. Det här har ju alla andra sett.
Ja, och det är ju återknutet till det vi pratade om med Wrexham också. Alltså, varför börjar man intressera sig för Wrexham?
Så. Ja, men det här tyckte jag ändå att det fanns någonting som gjorde att som fick mig att tänka lite, att vi garvar åt det. Varför håller City på att göra feel good med Jack Grealish, Bernardo Silva och deras hundar, när det finns journalistiskt motiverade saker att ta upp? Mm. Eller varför gör Manchester United Sir Alex bara och inte det faktiskt Edwards intressanta?
Skitår. Ja, nej,
ja, och det är kanske för att vi tillhör en privilegierad grupp som faktiskt har tillgång till de här platserna och informationen på ett sätt. Mm. För det jag egentligen tar med mig mest från att ha läst om Drive to Survive är hur det har bjudit in en kvinnlig demografi i en mansdominerad sport. Mm. Och fotbollen rör sig i positiva vägar där, men det är fortfarande inte framme, om man skulle säga så. Eller beror på vad man söker efter. Men bara... jag tittade på Premier League-siffror först. I början på 2010-talet så genomförde Premier League själva en undersökning som de kallade för A Man's Game? Frågetecken. Där de visade att 19% eller 2,6 miljoner av de totalt 13,6 miljoner av besökarna på PL Arena var kvinnor. Mm. Idag har den siffran ökat till 29%, och det är enligt en C-uppsats från Malmö universitet, som var det enda jag hittade egentligen från 2022, är ungefär där det ligger med kvinnliga besökare på allsvenska arenor också.
Det är ungefär samma.
Ja, 70-30 thereabouts, 75-25 på vissa platser. Mm. Men det är ungefär så fördelningen ser ut. Mm. Så, och detta kommer också kort efter att ITVs expert Enia Loko var ute i veckan.
Just det.
Och sa att...
för detta landslagsspelare.
Exakt, spelar Juventus och landslag och så. Berättade att engelska fotbollsarenor inte är en säker plats för kvinnor, och att man dagligen utsätts för casual racism, sexism and misogyny. Och då när jag tittar på den här dokumentären igen och tänker att givetvis är det ju Marlborough som också försöker få fansen i Bangladesh att bara testa en cig en gång för att få dem in i en global konsumtionsbas. Mm. Men det är den ena sidan av myntet. Den andra sidan är ju att om det här öppnar upp fotbollen för fler att ta del och intressera sig av en sport med enormt höga trösklar.
Och få fler att känna sig välkomna. Ja, är väl exakt. Kontentan. Absolut.
Och få vara en del av det. För att fotbollen idag är också, det är halva anledningen till att vi har den här podden, en bara stor politisk spelpjäs med väldigt höga trösklar för att förstå allting som försiggår, förstå historia, förstå oskrivna regler, lagar och seder.
Men får man vara då, om man ska då försöka vrida på det lite grann här, att om vi då pratar om att det funnits en sån utveckling i engelsk fotboll parallellt med svensk fotboll, inte har gått samma kommersiella vägar till mötes för att komma åt den här andra publiken, men vi har ändå samma fördelning ungefär, så kan man fundera på vad det är som är mer generella samhällstrender och vad som är en konsekvens av att man kontentifierar den på det här sättet. För att Formel 1 kan man ju tänka sig har varit en ännu mer mansdominerad bransch, eller värld, liksom, än vad fotboll har varit. Där kanske effekterna blir ännu tydligare. Om du förstår vad jag menar. Att, jag tänker att det vi problematiserar med den här typen av underhållningsfering av fotboll är ju att den tränger undan mer äkta inslag.
Ja.
Alltså den tränger undan den andra idén om vem som är på fotboll och varför och vad fotbollsklubbarna ska betyda. Och det får med sig det här tillrättalagda, ja, men som det här som har diskuterats mycket i England senaste veckorna också, med att City får kritik för att de använder supportrar i sin marknadsföring som autentiska supportrar.
Exakt, men samtidigt som de priced their way out.
Precis, som de håller på att trycka ut dem från arenorna. Och den där motsättningen finns ju fortfarande. Det här är ju ett utmärkt exempel på hur man i Sverige till exempel då, tycker jag, ska använda samma medel för att skapa ännu mer utrymme för fler olika typer av besökare på arenorna, men utan att tränga undan de här inslagen.
Nej,
och inte använda dem för att ta koll på sig själva.
Nej, men de kan väl få lov att samexistera.
Precis, och det gör de ju jättebra i Allsvenskan, upplever jag. Där det inte finns en sån här, liksom, en sån här motsättning om att man vill byta ut publiken.
Nej.
För det är väl det man kan känna att man håller på att göra här.
Ja.
Och om man då prioriterar marknadsandelar i andra delar av världen genom Netflix till exempel, på bekostnad av den andra läktarkulturen, den som på ett sätt från början byggde intrycken av engelska arenor, engelska fotbollsmatcher,
ja,
precis, exploaterar, så blir det ett problem.
Medan,
för det finns en extrem cynism i det. Men alltså i det här fallet så, men som du säger, alltså den här effekten av contentifiering av fotbollen, spridning av fotbollen är ju jättebra. Sen är det synd att den kommer på bekostnad av journalistisk integritet. Därför att man får säljer en falsk bild av vad Manchester City är. För måste vi ju säga.
Ja, så är det. Så är det tveklöst. Men det är det jag egentligen vill komma fram till. Att det är lätt att få den här knee-jerk reactionen.
Ja, att allt är dåligt med det bara.
Och
det är det ju inte.
Nej. Och det är kanske liksom en del av mig. Det kanske låter liksom godhetssignalerande. Mm. Kanske är jag alldeles för jävla... Jag har varit nere i liksom pölen online-diskurs för länge att jag känner att jag behöver säga att kanske är det godhetssignalerande av mig. Ja. Men, men att de här två sakerna kan få lov att samexistera.
Absolut, ja.
Och att det faktiskt finns en klar uppsida med den här liksom krasst kommersiella biten. Om det kan öppna upp dörrarna och göra fotbollen tillgänglig och välkomnande för en grupp som annars kanske känner sig bortstött eller för rädd för att kliva in i den här världen.
Ja.
För att det är ju inte lätt att bara öppna dörrarna till en fotbollsarena och säga här är jag.
Nej.
Kan ni välkomna mig hit? Så att därför vill jag säga tack till Jack Grealish för att du gör jobbet. Och Noah,
med din autentiska mänsklighet.
Ja, och Noah, om du tycker att det här är skit, det är då du är kvinnohater utan att veta om det.
Ja, och här har vi då skyddshandskarna.
Varför finns det så många modeller att välja mellan?
Ja, du vet, Tegera Pro ska ju passa exakt för varje jobb, och därför finns det så många olika. Och glöm inte att rätt skyddshandska gör halva jobbet.
Okej, då tar jag två.
Tegera Pro, skyddshandskar för yrkesproffs. Just nu får du extra hjälp att välja i butik.
Gör dig redo för den svenska fotbollssäsongen med Coolbet. Som nyspelare får du upp till 500 kronor extra att spela för. Dessutom får alla som spelar hos oss ta del av Sveriges bästa fotbollsodds. Välkommen till Coolbet, där högre odds ger mer spänning. Regler och villkor gäller. För dig över 18 år. Stödlinjen.se.
Jag ska då haka i veckans woke-tema och prata. Men,
ska du också sitta och godhetssignalera?
Exakt. Mm. Det är en lång väg dit till den poängen. Men i alla fall. Igår så responderade jag på en krönika skriven av Dagens Nyheters kulturchef Björn Wiman.
Mm.
Som handlade om, han var besviken på att Kungliga Operan i Stockholm ska stänga sommaren 2026. Och det kommer ta 5 år att renovera den. Och han tyckte, och det här är ju ett renoveringsbehov som har varit känt i över 10 års tid. Mm. Och det är ju, han tyckte då med all rätt att det är skandalöst att man inte har sett till att underhålla den i tid. Och den här renoveringen verkar också vara liksom någon sorts minimigrej för att upprätthålla den. Så att den inte, ja, som han beskrev det då, rasar ner i strömmen. En detalj som inte riktigt plockades upp i rapporteringen om det här, eller kanske det gjorde på vissa ställen, det är ju då, var ju då också att den årliga hyran för, den här, för de här lokalerna kommer höjas från 23 till 230 miljoner efter renoveringen.
Ja. Så kallad kännbart, ja, kännbar höjning.
Ja, man kan placera sina bets då på om det kommer att spelas opera där eller om det är Metas Nordenkontor som kommer flytta in efteråt. Vi ser vad det blir av det. Men i alla fall,
fy fan, och vanhelga liksom, ja, fin gammal kulturinstitution.
Nu är det klart, det är en liten detalj här då är
superspännande att startup med rötterna i Silicon Valley.
Exakt, jag har hittat fantastiska lokaler in till Kungsträdgården i Stockholm. Nej, men i alla fall, poängen med den här texten då från Björn Wiman som jag reagerade på var att han ställde investeringar i Stockholms kultur- och konstliv mot att man, han menade då att man har lagt pengarna på fotboll istället. Och tog framförallt då byggnationen av 2 fotbollsarenor, Tele2 och Friends Arena. Han målade upp då framgångarna för bland annat då Peter Mattei och andra svenska jättar på operascenen och sa att det här förhållandet då, att Sverige är väldigt dåliga på fotboll nu för tiden, av det här förhållandet syns ingenting i den svenska huvudstaden. Medan putsen faller från det dystra och dysfunktionella operahuset vid Gustav Adolfs torg har det byggts inte mindre än 2 jättearenor för elitfotboll, en verksamhet som det svenska samhället på något sätt alltid lyckas få loss pengar till, skrev han. Och jag invänder då mot det här att det handlar inte alls om en prioritering av fotboll över kultur, utan tog upp flera exempel på hur man inte alls investerar i fotboll heller från vare sig Stockholms stad eller från staten i stort. Det är inte så att man öser offentliga medel där, utan båda de här områdena återfinns i samma mönster av en generell ovilja att investera i Sverige i saker som vi faktiskt behöver tillsammans. Precis som i då, ja, jag tog en del exempel i texten här då på vår omställning till grön infrastruktur eller välfärden, som vi också behöver pengar hela tiden.
Kan vi börja branda dina krönikor som Malströmmen för döva?
Ja, men exakt. Läs Malströmmen i läsform.
Ja.
Kommer som läsbok. jag tänkte gå vidare från vad jag skrev i den här krönikan. Då. För det här är ett ämne som det har skrivits en hel del om de senaste åren. Kanske ändå inte tillräckligt mycket hur det här liksom spänner över så många områden i Sverige. Alltså,
själva oviljan att investera.
Ja, precis. Men det är väl så man kan sammanfatta det bäst. Så jag tänkte prata lite om vad det innebär för fotbollen framöver och vad som kommer att avgöra hur det går lite grann på den punkten. Därför att jag tror att det här är en debatt som, jag menar, det skriks ju från alla möjliga håll om att varför lägger ni inte pengar på det här? En viktig del i det hela, liksom, vad gör vi med pengarna istället då i Sverige? Så jag tog fasta på en grej som säkert har skrivits på många ställen också, men Andreas Cervenka skrev i Aftonbladet i våras att den svenska statsskulden sjönk under 1 000 miljarder kronor tidigare i våras här. Och senast det hände var 1993, och då var svensk ekonomi en fjärdedel så stor som idag. Och så liksom en anledning till att vi inte tycker att vi har pengar, mer pengar, är att vi fortsätter spara väldigt mycket för att sänka statsskulden. Att det liksom, ja, vi använder helt enkelt inte alla pengar vi har i Sverige, utan vi betar av den istället. Och det här då, menar
det är väldigt, väldigt svårt för en lekman att förstå vad det innebär för
en. Precis. Men, det här är ju liksom inte världens enklaste termer eller skeende att redogöra för. Men vad man kan säga liksom på någon övergripande skala är väl att när man tittar på statens finanser så ser det ganska bra ut i räkenskaperna att vi har lite skuld egentligen.
Ja,
lite låg skuldsättning. Vi lägger mycket pengar på hög. Vi gör liksom överskott hela tiden. Men problemet är att samtidigt växer ju då skulden i underhåll av landet. Alltså alla pengar vi inte spenderar på saker som vi skulle behöva, oavsett om det är kommunerna eller regionerna eller om det är från statens, liksom statligt stöd, innebär att vi kan spara mer pengar hela tiden i Sverige. Och att Sverige har en av de lägsta statsskulderna i hela Europa nu. Många andra länder har mycket högre.
You'll never sing that.
Nej, precis. Hade det varit fotboll hade vi då inte haft banderoller om vår låga statsskuld kanske. Nej, men det som är anmärkningsvärt...
Class of 93, att vi har samma låga statsskuld. Ja. Som. Förlåt, jag bara dummar mig. Du ska prata om seriösa saker.
Class of 93, det var faktiskt kul. Men det här det intressanta då är att det här börjat stressa ganska många. Och Björn Wiman ansluter sig då här till en kör där man även kan hitta svensk näringsliv till exempel. Det är liksom inte att det kommer från någon politisk färg i Sverige heller riktigt det här. Utan Svenskt Näringsliv släppte här om året en rapport om vägar och järnvägar i Sverige som man har tagit fram tillsammans med en managementbyrå. Underhållet har länge varit eftersatt och den ackumulerade underhållsskulden när det gäller svenska järnvägar och vägar kommer under 2023 uppgå till 77,5 miljard kronor.
Resultatet av det kan du se på mediepersonligheter som gnäller på SJ på X.
Precis. Givet den nuvarande allokeringen till underhåll i den nationella planen för transportinfrastruktur så kommer det här att öka till 113 miljarder i slutet av 2033. En fördubbling från 2015. De skriver även i en annan rapport om investeringsbehovet i elnätet i Sverige som nu ligger på mellan 890 och 945 miljarder fram till 2045.
Det är ju liksom...
Det är en spottstyver.
Nej, men det är bara siffror.
Nej, men precis. Det går inte att ta in hur mycket pengar det här är egentligen. Nej, men och det här är bara... Då tar de även upp konkreta exempel på vad det här innebär då för liksom företag i Sverige helt enkelt. LKAB till exempel då. Behövde sänka maxlasten på sina vagnar med 20% för att det var så mycket sprickor i spåren. Alltså det här drabbar svenskt näringsliv.
Och det är därför Kiruna flyttar så långsamt.
Ja, jag kan inte köra för då rasar de igenom marken. Nej, men då kan man ju titta på det här mönstret då, som jag tog upp från början. Att det finns de samma tongångar i vård, skola, omsorg. Men ändå handlar liksom, mycket vittnesmål om överbelastning, patientosäkerhet, låg lärartäthet. Alltså det börjar få faktiska konsekvenser redan nu och ändå ser planen framåt kanske inte ut att vara någon omsvängning i politiken här. Man börjar göra mer. Och det gäller då även kultursektorn och idrotten. När det gäller idrotten så är en av de stora frågorna som återkommer hela tiden anläggningar. Man tar ju upp då byggnaden av arenor här, men den större frågan för hur man ska liksom kunna identifiera en satsning med offentliga medel på sport och fotboll och idrott är ju då kanske anläggningar så att barn och ungdomar och breddidrotten, även elitidrotten, har ytor att spela på. Och där finns det ju lite delade meningar. Bland annat så vet jag att Nils Olof Sättrin, som är ansvarig för anläggningsfrågor hos SKR, han ifrågasätter ju lite liksom, hur mycket anläggningsbrist vi faktiskt har i Sverige, men han menar ju också framförallt att vi har väldigt låg kunskap om hur det ser ut. Det här jag har gjort att andra aktörer har klivit fram och börjat bygga arenor i Sverige. Till exempel så finns det ju väldigt uppmärksammat fall i Umeå där skolkoncernen Thorengruppen har byggt Thoren Arena och hyrt tillbaka den till kommunen för 275 miljoner under ett antal år. Finansieringen av den här arenan är ju från Thorengruppens koncernbidrag, det vill säga då skolpengen som kunde gå till elever och samtidigt uppmärksammas hela tiden resursbrister i Thorengruppens skolor. Det blir liksom en ond cykel, liksom ett väldigt dåligt, vad ska man säga, det får dåliga följdeffekter på flera sätt det här.
En negativ malström, säger du?
En negativ malström. Det sköljer in för mycket brist på resurser hela tiden. Kontentan här då är i alla fall att framöver så är det väldigt många områden i Sverige som kommer behöva pengar. Inte bara idrott och kultur. Och jag tror då att det konstiga som jag anmärkte på i Björn Wimans text var ju att han framställer någon sorts dragkamp där man har prioriterat sport, idrott istället för kultur. Ja. Den här dragkampen tror jag kommer uppstå mer och mer. Alltså att man börjar tävla om de medel som finns tillgängliga. För Sverige ska ju rusta upp sitt försvar nu och lägga stora pengar på brottsbekämpning och en rad andra sektorer. Rimligen kommer skolan och vården gå före som frågor för väljarna.
En kultur och idrott. Kultur och idrott. Det är ju ens ryggmärgs känsla, så att säga.
Så att positionera sig politiskt här kommer bli extremt viktigt för om man ska råda bot på bristen på till exempel fotbollsplaner eller få pengar till idrotten i Sverige, till fotbollen. Och det här leder ju också till en sorts liksom onödiga inbördeskrig. Och då menar jag inte bara mellan typ idrott och kultur, utan även inom idrotten. Ett problem för fotbollen har ju blivit då att inom Riksidrottsförbundet så har man ju röstat om en så kallad takregel som är att inget specialidrottsförbund kommer få mer än 10% av statens stöd. Trots att fotbollen förra året hade 21 251 282 deltagartillfällen, anordnade 1 659 368 aktiviteter fördelat över 3074 föreningar med 1,426,027 medlemmar.
Mm.
Så det här är ju en vansinnigt stor andel av idrottandet i Sverige.
Jaja.
Så ska man dock då erhålla bara 10% av statens stöd till idrotten. Och det beror på att många av de mindre idrotterna i Sverige har för lite pengar också. Alltså totalkakan är så liten.
Ja, men det är ju inte en helt enkel ekvation utifrån. Vi kan ju inte bara säga, alltså sorry orientering.
Nej, ni får klara er utan pengar. Ja. Nej, och liksom precis. Och samtidigt möter vi då en idrottsvärld utanför Sverige där stat och näringsliv samarbetar mycket mer med att lägga in pengar i idrotten.
Vi behöver bara blicka till Norge för att se.
Ja, de har planer och pengar. Stockholms fotbollsförbund gick ut i veckan här och berättade om anläggningssituationen då, där man har gjort en översikt. Man säger att det saknas 40 fullstora fotbollsplaner. Och här kommer de också till samma slutsats då, att de pratar om utmaningar och hinder framöver för att åtgärda den här bristen. Kommunernas prioriteringar av idrotten gentemot andra behov. Det krävs övertygande argumentation för att öka förståelsen för behovet av anläggningar bland politiker och tjänstemän, skriver de. Och det här med att det krävs övertygande argumentation är ett grundproblem, tror jag, för fotbollen i Sverige.
Mm.
Och det blev liksom lätt att tänka på det den här veckan, just med tanke på då att det dök upp en annan röst från, som man får väl företräda kultursektorn här då.
Ja, mer än idrottssektorn åtminstone.
Som har otroligt mycket mer genomslag i debatten. Alltså kulturens behov av pengar omtalas ju och får plats i det offentliga och i mediala sammanhang på ett helt annat sätt än vad idrotten får och gör, trots att den har det här underlaget. Alltså nu, när jag pratar om att det finns 1,426,027 medlemmar i svenska fotbollsföreningar, bara där har du ett helt brutalt stort medlemsunderlag, liksom väljarunderlag, en folkrörelse som väldigt få andra områden eller ämnen klarar av att samla. Tänk då hela idrotten som är över, jag tror att det är över 3 miljoner personer i Sverige som ingår i de här föreningarna, som den här frågan faktiskt angår. Och ändå finns det till exempel i statlig television, det finns kulturbilagor i tidningarna, det finns liksom så här, det finns ju sportbilagor också, men man jämför tidningen som Björn Wiman, så är liksom kulturen har en mycket större plats där, upplever jag. Samma sak i de olika liksom programformaten för att diskutera kulturens plats i samhället är ju långt fler. Det är mycket oftare det diskuteras kulturfrågor i nyhetsprogrammen. Eller
men kan vi ta covid-pandemin som ett ganska bra exempel, att det hördes väldigt mycket om just kulturarbetarnas svårighet. Alltså inte för att idrottens problematik inte lyftes fram.
Men idrotten fick mycket pengar. Ja. Men återigen, som du säger, alltså, kulturens företrädare i offentligheten är mycket bättre på att bredda plats för sin röst på något sätt. Har varit i alla tider nästan.
Comes with the gig lite också, va?
Ja, nej, men så är det ju. Alltså, det är mycket mer sammanflätat med att driva opinion och debatt och vara i frontlinjen för olika politiska frågor också. Och sammanfläta sig med andra stora frågor i samhället. Liksom. Men i alla fall, och jag tänkte prata om två perspektiv på varför det är så här. Varför är inte svensk idrott och fotboll ett mer värdefullt ämne i debatten? Mm. Alltså, vad är det som gör att man inte klarar av att framföra tillräckligt övertygande argumentation? Och det första perspektivet på det då tycker jag är då hur samhället ser på idrotten och fotbollen i Sverige. I veckan så kom Centrum för svensk idrottsforskning med en rapport. Och bland annat den ger ut den med jämna mellanrum där man pratar om statens stöd till idrotten och hur mycket pengar man lägger på den och så vidare. I år hade man gjort en extern liksom analys av den svenska idrottsmodellen. Man pratar ganska mycket om svensk idrott vid ett vägskäl i den här rapporten. Att man menar att liksom vi behöver nu välja, ska vi satsa pengar och investera på framförallt i elitidrott i Sverige? För vi halkar efter i jättemånga olika grenar. Det är som en framtidsprognos här där man säger att men vi kommer nog tappa mark. Vi kommer nog inte kunna upprätthålla det här ganska fina beståndet av medaljer i Sverige. Liksom, att vi ofta vinner medaljer i många olika idrotter och så framöver. Därför att vi har så mycket sämre resurser och sådär. Och de här danska forskarna som har gjort den här externa analysen, de pratar bland annat om elitidrottens svaga position i svensk idrott och att den hänger ihop med övergripande kulturella normer, traditioner och synsätt i det svenska samhället. De är inne då på att synen på idrotten som kulturfenomen är intimt sammankopplad med svenska välfärdspolitiska traditioner och principer om jämlikhet och universalism.
Hur ska man tolka det? Alltså ja, det är egentligen ett gammalt alla ska med föreningsliv. Liksom,
precis, välfärdspolitiska ideal är centrala i det offentliga stödet till idrotten.
Utöver idrott för att det är kul och för att du mår bra, inte för att du ska bli bra.
Nej, exakt. Vi prioriterar inte liksom elitidrottsfrämjandet på det sättet.
Utan det är folkhälsa.
Det saknas explicita mål vad gäller elitidrott. Ja. Utan det är folkhälsa, fri folkrörelse, folkhälsa i befolkningen samt erbjuda barn och unga meningsfull och fysisk aktiv fritid. Mm. Det är det som är målen med det ganska mycket. Och det här sistnämnda där med meningsfull och aktiv fritid, det är väl fysisk aktiv fritid kan man känna igen, att det liksom, det, så pratas det om det här, att argumenten när det gäller det här är ofta att man får folk att röra på sig och håller dem borta från andra dumheter. Men man pratar ju ganska lite om det, tycker jag, som en meningsskapande aktivitet, som liksom demokratifostrande rörelse på något sätt. Alltså det upplever jag saknas ganska mycket i argumentationen utifrån. Och man kan ju också skönja det här lite grann, tycker jag då, i Björn Wimans text i DN, för han skriver där också om då om att politikerna som har satsat på fotboll istället för konst är bildningsbefriade. Att om man pratar om bildning och liksom hur bildar man befolkningen, så är aldrig idrotten tillmäts inget värde i det riktigt heller. Det är liksom en sysselsättning, en hobby för som inte ingår i ett bildningsideal ganska mycket precis. I Sverige. Och vi ser det ju inte som ett kulturfenomen, fotboll, vilket är ju i utvidgningen absolut kan tyckas vara i den bemärkelsen att många människor som är engagerade i fotboll är engagerade i supportkulturen.
Ja.
Och den är ju i allra högsta grad en kulturutövning som innehåller en mängd referenser och sammanflätningar med massa andra områden i samhället. Så att där, det är ju liksom en ena sidan då av det hela, att samhället, vi tillmäter inte idrotten någon plats riktigt i det offentliga samtalet.
Nej, i alla fall inte någon, vad ska man säga, men som du är inne på med just bildning, att det finns liksom inget fint eller uppbyret.
Det här klassiska grejen som vi sportjournalister alltid tar upp, att det finns inget annat ämne man kan skryta om i frågesportprogram om att man inte vet någonting om.
Nej, exakt.
Och dra ner applåder. Skulle någon sitta och få en fråga om litteratur, liksom, till exempel, skulle man då aldrig kunna säga, gud, jag kan ingenting om litteratur. Skulle aldrig någon säga.
Nej.
Men när det är sport så är det liksom, men gud, jag är så dålig på det här, jag är så ointresserad. Så det är verkligen en fjäder i hatten. Att aldrig ha sett en fotbollsmatch.
Ja, att kokettera med sitt bristande sport eller idrottsintresse. Exakt.
Precis.
Och samtidigt som resten av Europa tycker att vi är världens mest illitterära folk. Va?
Ja,
alltså, vi är ju bara ingenjörer.
Ja, liksom. Precis. Ja, vi är precis. Ett land fullt av ingenjörer och inte filosofer. Nej, men vänder man på det här då, så gör ju, för det andra perspektivet på det här upplever jag då, är idrotten och fotbollens totala oförmåga att ändra på det här. Alltså att debattera och diskutera sport och fotboll som värdefulla ämnen för samhället på ett annat sätt än bara folkhälsa eller samhällsekonomisk nytta. Alltså man håller på för mycket och ekonomiserar sig själva, tycker jag, och pratar om sig själva som
ingenjörskapet
verktyg.
Igen.
Ja, alltså man pratar om det, motiverar sig utifrån det och för lite som meningsskapande kanske. Men också att de är så otroligt dåliga på att få genomslag och förklara vad pengarna kan gå till även samhällsekonomiskt. Och fotbollen är specifik i det här, upplever jag. Därför att den har ju den bästa plattformen. Det finns ingen annan idrott som engagerar så många och som har ett så stort genomslag. Den har ju ett kulturellt genomslag också på ett sätt som ingen annan idrott har. Karl-Erik Nilsson, som har varit förbundsordförande då de senaste 10 åren, han lämnade ju posten förra året till förmån för uppdraget som är fortfarande, som han sen fick lämna efter att ha framhärdat med åsikten att ryska barn- och ungdomsidrottare skulle återintegreras i tävlingar i Europa hos UEFA.
Även om det var en beskrivning han inte kände igen sig
i
själv.
Precis, tills han gjorde det.
Ja, exakt.
Han var ingen höjdare på det här, att ta plats i offentligheten. Han var aldrig med i Agenda i SVT till exempel, diskuterade saker och ting. Alltså, det var ju liksom, det fanns inget. Jag sökte runt här efter debattinlägg om liksom budgetar och idrottens plats eller försök att ta plats och diskutera. Det är liksom, han existerade inte som röst.
Nej.
Och han om någon hade väl den uppgiften, kan man tycka. Att liksom, det är oftare faktiskt folk från media eller från enskilda klubbföreträdare som var ute och pratade om de här bitarna. Jag liksom tänkte klippa in någonting, hur han kunde låta prata med sig, bara hitta liksom. Det finns liksom inga nyhetsinslag. Det här illustrerades ju väldigt tydligt.
Det är ju nästan en fjäder i hatten i sig att kunna gå så mycket under radarn.
10 års
duckande. Att inte dyka upp i en sån
samhällsprogram. Han var inte med.
Nej, eller inte ens en utkrävande intervju på ämnet. Liksom.
Nej, och då menar jag att, liksom att här, hur upprätthålls då bilden av fotbollen som oviktig i någon sorts total samhällsekvation? Ja, genom att den aldrig syns eller hörs.
Nej.
Den tar aldrig plats där, så det är ingen som förknippar den med det. Det här har ju illustrerats tydligt vid flera tillfällen, men jag tyckte själv att, som du nämnde, coronapandemin tidigare här. Om man blickade ut över Europa så tog företrädare för tysk, norsk, dansk, engelsk och fransk fotboll plats i debattartiklar, kallade till presskonferenser, var med i långa debattprogram, politiskt liksom förankrade debattprogram i deras statliga tv-sändningar. för att inte bara diskutera konsekvenserna för fotbollen, utan även ställde sig större, mer filosofiska frågor om så här, när pandemin är över, vilken fotboll vill vi ha tillbaka? Det här är ju en unik möjlighet med paus i den här ständigt liksom skenande industrin. Mm. Vad borde vi göra liksom med det? Karl-Erik Nilsson, från det att pandemin liksom utbröt i början på mars 2020, han var tyst i över 40 dygn innan han bröt sin exil från offentligheten i ett öppet brev på förbundets egen hemsida. Och det var liksom också så här, hur det här skiljer sig från andra länder, för de här danska forskarna pratar just om det här att det är någonting speciellt för Sverige hur fotbollen och idrotten förhåller sig till offentligheten. Och det är ju liksom då, svaret på det här är att våra ledare bland annat har varit väldigt dåliga på att positionera idrotten. Alltså, för Karl-Erik Nilsson är långt från ensam om det här. Han hade ju löpt ju parallellt som ordförande för fotbollsförbundet med Björn Eriksson som ordförande för Riksidrottsförbundet. Mm. En intressant grej här då är ju det som händer inför valet 2022. När Björn Eriksson intervjuas i DN och han jublar över vilket genomslag han har fått i valrörelsen. Det är den 1 september, alltså det är väldigt nära in på valet.
Ja, det tror jag.
Valrörelsen är mer eller mindre över, liksom den går in i sitt slutskede. Och rubriken är att idrotten tar plats i valrörelsen på den här artikeln. Och Björn Eriksson säger att det här har aldrig hänt förut. Han ger sig till och med på förklaringar på vad som har lett fram till det här succén då. Och säger att ja, men det beror på flera saker. En är att vi är väldigt målmedvetna i att den här gången ska vi vara väldigt tydliga, koncentrera oss och ha en distinkt agenda. Det andra är att svensk idrottsrörelse nu uppträder med alla våra regionala kontor på samma sätt. RF har via de kontoren kontakt med varenda kommunstyrelse och kommunfullmäktige, och vi har en gemensam linje som vi tydligt driver så att det märks på ett annat sätt. 7 dagar senare så sänds ett inslag i TV4-nyheterna och då låter det så här.
Trots att idrotten är en stor del av svenskarnas liv så får idrottsfrågor förvånansvärt lite utrymme i valrörelsen. Blott 1% av de artiklar och nyheter som publicerats kopplat till valet handlar om idrott. På Riksidrottsförbundet känner man en viss besvikelse över att hjärtefrågor som anläggningsbristen och ekonomiskt stöd inte lyfts upp i det politiska rampljuset. Björn Eriksson är ordförande i RF och menar att politiken kopplat till idrott måste bli mer konkret.
Att höra en politiker säga, jag tycker om idrott, jag vill satsa på idrott. Kul! Men det hjälper mig inte så mycket när man kommer till praktisk politik.
Från då succé och jubel på 7 dagar hade det här förbytts i besvikelse.
Jag ser framför mig hur Björn Eriksson sitter på sitt kontor på RF. Och du vet som den här tjänstepersonen som kommer in till George Bush när det andra planet flyger in i World Trade Center och liksom viskar att det är samma sak. Björn, det du sa om att det var succé, det är inte det. Björn Eriksson nickar, försöker samla sig. Okej, nya tag.
Byt ut det där jag sa. Nej, och det verkade ju vara liksom mer verklighetsförankrat det som kom i den här TV4-grejen.
De hade ju kvantifierat.
Ja, precis. Det var ingen som pratade om idrott i valrörelsen alls.
Björn Eriksson hade en jävligt härlig känsla den 1 september.
Precis. Kände att fan liksom.
Vi har lyckats.
Ja, det var lite som när Rickard Bergkling pratade om styrelsearbetet i Göteborg.
Man är ju förvånad.
Jag är förvånad över hur bra jag har varit här faktiskt. Sen så kom ju budgeten lite senare under hösten här då. Och då hade Eriksson ersatts av Karl-Erik Nilsson, ordförandeposten. Och när han tillträdde Karl-Erik Nilsson så var det här liksom en av frågorna han pratade om. Att vi måste ha mer resurser och så vidare. Och sen kom den här budgeten och då lät det så här.
Den här budgeten är inte positiv för idrotten.
Det säger Riksidrottsförbundets ordförande Karl-Erik Nilsson. Regeringens stöd ligger kvar på samma nivå, trots att RF pekat på både akuta och konkreta behov.
Det hade vi kanske haft lite större förhoppningar när det gäller framförallt arbetet kopplat till plats för idrott och anläggningsfrågor. Och sen är det ju så, efter pandemin nu så är det väldigt, väldigt många inom idrotten som sliter med ekonomin. Idrottsrörelsen som bedriver samhällsnytta och skapar väldigt, väldigt positiva verksamheter för barn och ungdomar dagligen runt om i landet är naturligtvis väldigt pressad utav ekonomin.
Ja, det blev inga pengar, men han är inne på det här igen då, liksom, att samhällsnytta och så vidare. Han pratade om barn och ungdomar som får tävla och så. Och det är en annan grej som är anmärkningsvärd här är för jag tycker kanske att det finns två saker som är värda att tänka på, varför det har blivit så här. Alltså varför har vi då, fortsätter vi att föra fram ledare som misslyckas med att få genomslag, som misslyckas med att positionera om idrotten i Sverige, som misslyckas med att integrera den i någon sorts värdefull samhällsdebatt och framföra fler sidor av den, alltså förklara att det här är ett verktyg för folkhälsa, det är ett verktyg för integration, för massa saker, men det är också ett kulturellt inslag i Sverige med en massa olika nyanser. Det ena är då kanske, för när man lyssnar på när Björn Eriksson intervjuas i DN där då, och förklarar vad det är, då får han frågan, är det här viktiga frågor även för de som inte är idrottsintresserade? Och det är ju en rätt bra fråga egentligen. Hur gör man det här viktigt för de som inte är? Även om man inte är intresserad av, ja, men säg opera då, till exempel, som var exemplet här, då så går det ju intellektuellt att förstå värdet av att vi har en opera som inte ramlar ner i strömmen. Ja, men då säger Björn Eriksson, ja, för vi talar om folkhälsa. Det här har inte bara att göra med idrottsintresset. Nej. Men det har inte heller att göra med att människor ska leva så länge som möjligt.
Nej.
Eftersom det handlar också om liksom kvaliteten på liv och andra grejer. Och det där är då det ena skälet, tror jag, att man har fortsatt tjata om det här tekniska funktionen hela tiden. Liksom.
Nej, och det som för genomslag idag upplever jag är ett sådär generation pepp. Men det är så här, Carolina Klyft är en av Sveriges mest folkkära idrottare. Pratar ju egentligen bara om att så här, små barn är tjocka, det ska de sluta vara. Och det är också bara det rent, det är nästan som en brandsläckarfunktion bara. Vi ska bara förhindra dem att dö i ett kärlsjukdom när de är 41.
Nej, men det är ju en av de roligaste essäerna jag någonsin har läst. Var en amerikansk journalist och författare som heter Mark Grief, tror jag.
Mm.
Boken, essäsamlingen som jag bara ramlade över, hette Against Everything, vilket fick mitt intresse.
När du börjar säga roligaste essäsamling, så var jag lite så här, kom ner från piedestalen. Men det var
bara en ren slump. Och han, en av de bästa var Against Exercise, var det liksom. Att då han ifrågasatte stenhårt att människor ska lägga sina liv på att förbereda sina kroppar för att överleva så länge som möjligt. Alltså gymmandet som utifrån något mer filosofiskt perspektiv, att fyll tiden med meningsfulla aktiviteter istället för att hålla på att det är inget, livet är ingen tävling om att leva längst liksom. Vilket var ett intressant perspektiv, tycker jag.
Ja.
Så det, liksom, det här är väl det ena då sättet att se på det, att man måste sluta betrakta och prata om fotboll och idrott som bara just folkhälsoperspektivet. Det andra hänger ihop med liksom vår, som vi har varit inne på tidigare i den här podden, idrottens demokrati och kultur. Det är ju fortfarande så att det är ett demokratiskt system som har burit fram de här företrädarna. Ett inbyggt problem är det ju såklart att det är för lågt engagemang från medlemmar i den svenska idrottsrörelsen i stort. Det gäller inte bara fotbollen. Vi har en dåligt liksom, norm när det gäller transparens. Det är för mycket konsensusnormer, för mycket undangömda valprocesser som liksom inte riktigt nagelfars, eller där medlemmar inte bryr sig tillräckligt mycket. Och så tänker jag också att, apropå det du pratade om förut här, att visst hade vi kunnat få ett annat genomslag för idrotten, andra perspektiv, andra röster som pratade om den, om det inte hade varit en så extremt patriarkal modell som fortfarande dominerar. För i samband med att det här hände här så kom ju nyheten om att Andrea Möllerberg blev den första kvinnliga generalsekreteraren i Svenska fotbollsförbundets historia. Vi har aldrig haft en kvinnlig ordförande. RF har under sin 120-åriga historia haft en kvinnlig ordförande. Och det här syns ju på flera sätt, för när Björn Eriksson lämnar posten som ordförande i RF efter 8 år, han tillträdde 2015, så blev han föga överraskande påtänkt för ordföranderollen i SOK istället. Och liksom, man får nästan nypa sig i armen. Chockerande nog blev det ju inte han då, utan den 12 år yngre Hans von Utman, 65, som fick den istället. Men det var väl ändå liksom ett steg i samma riktning.
Ja.
Att vi, det här är liksom,
ja, det är
fortfarande
ett steg åt sidan.
Våra idrottsledare väljs ur en otroligt liten damm hela tiden. När de har liknande bakgrunder, omger sig med liknande liksom lojaliserande system, och där medlemsbasen inte riktigt liksom hjälper till att gallra fram andra kandidater som kan ge idrotten. Och det kommer bli viktigare än någonsin framöver. För jag tror ju liksom att den här typen av diskussioner och debatter som det blev nu då här med, när det gäller vad vi ska lägga pengar på, de kommer intensifieras uppenbarligen. Möjligt att vi kommer se en omläggning i politiken och att det kommer mer pengar. Men med tanke på vilka sektorer och olika områden vi pratar om som tävlar om de här pengarna, och med tanke på att det finns en internationell jämförelse att göra här också, där SVT hade ett bra inslag i höstas där de pratade om elitidrottens kris på något sätt i Sverige, att där en forskare från Handelshögskolan, Martin Karlsson Wall, var inne och sa det, att en aspekt av det här är också upprustningen av idrott i andra länder, och den är de inne på i den här rapporten från Centrum för idrottsforskning. Andra länder öser in pengar i idrotten och blir allt bättre på dem, så Sverige har liksom en intern konkurrens om medel, men också en internationell konkurrenssituation som förändrar sig, så vi har inte råd längre att ha personer som en vecka innan med en veckas mellanrum uttrycker jubel över vilket genomslag man fått i valrörelsen för att sen uttrycka besvikelse. Det går liksom inte.
Nej, alltså man skulle ju kunna vända på det också och säga att vi skiter i. Alltså att det är en grej vi inte bryr oss om, helt enkelt. Ja. Alltså för oss i Sverige så är idrott folkhälsa och that's it, liksom.
Visst, och då ska det finnas ett berättande. Jag tror inte att det finns en sån opinion. Jag tror att folk vill att vi ska liksom ge en annan plats för tanke på hur många människor det här angår.
Ja, jag tror det också. Men jag pratar ju som part i mål här. Ja. Alltså, det verkar ju vara ganska enkelt på politikerhåll att negligera den typen av önskemål. Och då kanske man hamnar i en situation som du säger till slut där det finns alltså infrastruktur, vård, omsorg, skola.
Ja.
Det är bara så här, ja men jaha, ska vi ge det till ett nytt, liksom en ny hockeyhall i Täby?
Ja. Nej, men det är väl, ja, men det kommer
för
låta
den argumentationen
som,
kommer ju finnas.
Visst, det kommer låta som att det är då liksom någonting som är väldigt enkelt. Att,
ja, att, ja, men att det är motsatsförhållandet som Björn Wiman också målar upp. Ja.
Vi får helt enkelt vänta på att Thorengruppen tar över Svenska fotbollsförbundet ja. Och driver den för skolpeng.
Med en värdig gungning blir det viktigare än någonsin med kunskap och diskussion. Att värna det fria ordet för livet och demokratin. När du trodde att du visste allt har vi alltid lite till. Expressen plus allt. All journalistik du behöver samlad. Prova en månad gratis. Expressen.se/plusallt.
Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
Jag har tänkt på det här namnet med den här. Alltså en sak man känner när man har pratat klart är att man maler.
Ja.
Att, tänkte du det när du, för du föreslog ju namnet Malströmmen på den här podden, att liksom att vi kan sitta och mala, en stream av malande.
Ja, nej men det är ju sant nu när vi har liksom utforskat vad det här är under ett par avsnitt, att det är uppenbart att det finns en dubbelbottnad mening.
Ja.
Och det är någonting jag skäms lite för jag satt och tittade på Nyhetsmorgon tidigare idag. Det står på jobbet. Och då är det hästonsdag och de viger 25 minuter åt olika maskar och parasiter som lever i hästar. Och jag vrålar där ute. Varför finns det inte en jävla redaktör i det här landet? Och det gäller ju även oss. Så att det är, vi börjar med avbön och avslutar med en ursäkt.
Vi vet ju nästan vad nästa veckas avsnitt ska handla om.
Ja.
Nu har vi bara 6 dagar på oss och omvärdera det.
Du har lyssnat på en podd från Expressen. Ansvarig utgivare är Claes Granström.